Politik måste hela tiden handla om att liksom balansera olika intressen. Ideologiskt så är det såklart att vi har ganska stora problem när liksom staten i någon mening försöker att reglera människors liv på individnivå på det sättet. Men jag tror att det finns ganska goda hälsoeffekter av att få de allra flesta av oss att röra på sig. Jag tycker det bara går till sig själv när man tränar. Det jag tycker liksom också man får lära sig generellt om politik, det är väldigt sällan så oerhört svart eller vitt som politiker ibland försöker göra gällande. Ibland är ju svaret ganska grått och trist, men det kan ju också betyda att det blir bra till slut.
Välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma. Och vi fortsätter vår serie med intervjuer med politiker som hoppas komma in i EU-parlamentet. Och idag har vi Tobbe Tobé, om man läste första aprilskämtet. Thomas Tobé. Jag tyckte att det var så roligt. Du måste börja med att berätta det, Thomas Tobé. Du blir kallad för Tobias Tobé.
Ja, det har varit en livslång resa så att säga. Nej, men det blir väl väldigt ofta så tror jag. Thomas Tobé blir Tobias för väldigt många. Och vi gjorde en mediasökning på det där, eller någon hade gjort det i alla fall. Och det visade sig att det fanns 600 medieklipp på Tobias Tobé.
Som är ditt alter ego?
Lite så. Ibland kan jag känna om jag gör dålig intervju så kan jag säga att det var Tobias som gjorde det och så. Men, det var några som gick på det faktiskt, vilket var kul. Så det är ju roligt. För sällan brukar man ju lyckas med de där första aprilskämten, får jag säga.
Men nu kan du passa på att dementera det. Thomas Tobé heter du fortfarande.
Jag kommer stå fast vid Thomas, jag lovar.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är moderat politiker och stå kvar vid det moderata partiet. Det är de du kandiderar för.
Ja, det ligger mer för andra tror jag det där med att liksom byta partier, i alla fall man inte lyckas inom Moderaterna. Så att, men jag önskar alla lycka till. Men med mig så är det så att säga the original, så är det.
De äkta, genuina Moderaterna som man får in i EU-parlamentet.
Så är det. Mm.
Vi är ju en podd som handlar ganska mycket om hälsa och folkhälsa framförallt. Men nu har vi också lyft in en hel del hållbarhetsfrågor, för Epi jobbar med båda sakerna. Vi har ju massor med frågor som vi redan har bestämt är de absolut viktigaste. Men om du helt fritt från våra frågor skulle säga, vad tycker du är det viktigaste som kommer hända i EU-parlamentet de kommande 5 åren? Som gör att det är viktigt också att rösta på dig.
Jag tror att det absolut viktigaste kommer att vara försvaret av Europa. Alltså, vi har krig på vår kontinent och vi behöver stå upp mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vi behöver bygga mer säkerhet i Europa. Och jag tror att det kommer att prägla väldigt mycket av nästa mandatperiod.
Kommer EU lyckas då få ihop alla sina delar när det gäller det?
Ja, än så länge har ju Putin misslyckats i den delen att hela tanken var ju att splittra Europa och destabilisera hela regionen, och det har han misslyckats med. Men det är klart att vi ser ju med viss oro. Jag menar, den ryska aggressionen kommer inte att ta slut. Vi har ett presidentval i USA med Trump som eventuellt återkommer, och vi är ju väldigt beroende av amerikanerna för vår säkerhet. Så det gör ju att vi behöver satsa mycket på säkerhet och på försvarspolitiken. Och det är klart att NATO-medlemskapet är oerhört viktigt och en stor framgång nu för Sverige, och ett stort misslyckande för Putin. Sen har vi många andra frågor. Brottsligheten, kärnkraften, konkurrenskraften. Så att jag ser fram emot den här valrörelsen. Det är ett viktigt val för Europa, men jag tror också för Sverige lite grann i ett vägval. Vad är det för Europaparlamentarik man vill ha på plats? Hur får man ett starkt svenskt inflytande? Och det hoppas vi moderater kunna erbjuda. Mm.
Antingen så slänger jag mig in då på frågor som nu framstår som enormt perifera när du har pratat om hela säkerheten för EU. För när det gäller folkhälsa så finns det ju två saker. Det ena är Systembolaget och gårdsförsäljning och EU, och det andra är snuset eller de vita nikotinpåsarna och EU-lagstiftning. Om vi börjar med Systembolaget, som ju har varit en följetong i Sverige, massor med utredningar, och vi har haft flera poddavsnitt om detta. Kommer EU klara av att hantera att Sverige har kvar sitt systembolag samtidigt som vi inför gårdsförsäljning? De som är skeptiska till gårdsförsäljningen hävdar ju att nej, men då kommer vi förlora vårt monopol, för det kommer EUs rättsliga processer se till.
Och juristerna bråkar med varandra, kan man säga.
Så nu undrar vi, en EU-expert som du, vad tror du?
Och jag är ju inte jurist heller, så då kan man ju killgissa sig fram, det är ju härligt. Nej, men ska man vara seriös, Finland har klarat av att ha ett monopol och ha gårdsförsäljning. Och det har inte lett till stora konvulsioner, om jag uttrycker det så. Sen har ju de förändringar framför sig också. Så min bedömning är nog att vi klarar av det. Och jag tror att jag upplever inte att det finns ett stort ifrågasättande. Om jag bara lyssnar runt politiskt bland kollegor i Bryssel, så är det inte som så att, det är klart att många funderar över det här. Varför har ni ett alkoholmonopol? Varför vill ni inte kunna köpa en flaska vin på mataffären?
Anses det udda bland dina kompisar?
Det är klart att det är udda. Jag menar, de förstår inte varför behöver ni gå till en särskild butik för att köpa alkohol. Men det är inte heller på det sättet att det här liksom skapar någon stor upprördhet. Så att det är klart att om hovsamma och ödmjuka Sverige säger, vi skulle vilja också kunna få sälja några flaskor kring gårdsförsäljning, och kan vi ändå inte få behålla vårt monopol, så tror jag inte att det kommer att leda till särskilt mycket politiskt tryck i alla fall.
Men det kan ändå ske ett juridiskt tryck, för det ligger vid sidan om det politiska.
Så kan det ju vara. Och hamnar vi i en sån situation, så får man väl reda ut det. Men det är väl ingen hemlighet kanske att jag tillhör väl kanske de som, å ena sidan, jag kan leva med Systembolaget, men jag tycker inte heller att det vore en katastrof om Sverige blev något mer som Europa, det vill säga att du kan också kunna köpa dig en flaska vin på ICA. Jag tror att vi skulle överleva det faktiskt.
Så att kommer det till ett skarpt läge och man måste välja, så väljer du gårdsförsäljning i det fallet?
Jag gör faktiskt det, och jag tror kanske jag avviker från någon sån här officiell partilinje nu. Men man måste ju vara ärlig när man väl är här.
Mm. Nästa fråga då, snuset. Vi slänger in de här viktiga svenska folkhälsofrågorna. Det ryktas ju om att det ändå finns en viss skepsis i EU kring de nya nikotinportionerna, som då är en svensk innovation. Så storslagen, så att till och med PMI köpte upp Swedish Match och tro på den här produkten i världen och inte minst i EU. Att man ska kunna sälja helt enkelt snus som inte är snus, utan det är bara nikotin man stoppar in under läppen. Men EU kan eventuellt sätta stopp för detta. Tror du att det kommer hända, och hur kommer ni agera då?
Det är ingen tvekan om att det vita snuset har väckt väldigt mycket, skulle jag säga, negativa reaktioner hos vad jag skulle kalla, liksom, kanske låter lite populistiskt nu, men liksom Brysselbyråkraterna.
Mm. Och varför då?
Alltså, de ser det här som en ny produkt, och det är någon mening, det känns nästan som att de ser det som att här har vi möjligheten att kunna sätta stopp för den, så låt oss ta den nu. Och de jobbar egentligen med två huvudspår. Det ena spåret är ju liksom det här totalförbudet, och det är nog inspirerat av att ett antal länder ändå har tagit beslut om att förbjuda det. Belgien är
bland annat Belgien.
Bland annat Belgien, vilket ju, om jag bara får stanna till där, är ju lite intressant. Alltså, jag menar, själv är jag ju en hel del i Bryssel, och det är ju intressant att notera, så att säga, den otroligt liberala inställningen när det kommer till vanlig tobaksrökning. En och annan kanske skulle påvisa annan rökning också, kring alkohol. Men just då, kring det vita snuset, att det finns nikotin i portionsförpackningar, ett totalförbud. Det är liksom, proportionaliteten här är inte riktigt rimlig. Så kan
och
man
hur
säga.
Har man då resonerat? För det är ju så man som svensk tycker. Och jag har ju personligen också varit förbundsdirektör för den svenska livsmedelsindustrin, där snuset låg. Så jag känner att, även om jag inte snusar själv, så har jag en stark personligt engagemang i den här produkten. Det är ju jämfört med nästan alla andra typer av påverkande droger man kan ta väldigt icke-farligt.
Ja, men alltså,
många forskare menar att det är i paritet med kaffe.
Ja, men det är klart att det inte är en folkhälsoprodukt. Det förstår jag också. Men jag tror att det här liksom, det bygger mer på traditioner. Och det kan ju också vara fördomar till och med. Det vill säga att det finns en väldigt stor okunskap. Och det är klart att kommissionen tittar ju nu. Totalförbudet visar ju på en total okunskap. Det andra förslaget som de jobbar med är ju liksom att hitta en radikal skattehöjning för att göra det riktigt svårt att använda. Men Det vi gör just nu, och vilket jag tror kommer vara rätt effektfullt, det är ju att vi går till fakta. Vi pekar på hur ser det ut i Sverige till exempel när det gäller den tobaksrelaterade dödligheten. Hur ser det ut med tobaksrökningen i Sverige? Mm. Okej, vad har vi för historia kring det traditionella snuset? Vad är det vi nu ser med det vita snuset? Och den där faktan tror jag ändå till slut kommer att göra att vi kommer att kunna bekämpa detta. Men det jag ska ju säga, det krävs ju också då att Sverige skickar ner Europaparlamentariker som på riktigt står upp för det vita snuset. Och det är klart att här kan man väl se att, jag ska inte peka ut någon, men man kan väl se att det finns lite olika engagemangsnivå åtminstone kring vilka som är beredda att göra det. För det är klart att det är lite obehagligt att så tydligt ta den här typen av strid som man behöver göra.
Varför är det obehagligt? Är det för man framstår så väldigt nationalistisk? Eftersom det bara är vi som håller på med det. Eller Finland också.
Ja, de upplever å ena sidan nationalistiskt, men det är väl lite grann att det är klart att det provocerar på det sätt som vi har valt att argumentera för det. För vi har ju tagit det utifrån hälsoaspekten. Mm. Och det är klart att att komma i den vinkeln som jag tycker också blir liksom, för det är faktabaserat, men det är också liksom lite retoriskt utmanande, så det är såklart att det blir lite obekvämt att till exempel om min partigrupp sitter och arbetar med att nu ska vi ta fram en ny hälsopolitik i Europa och svensken räcker upp handen och säger, jo men jag har faktiskt en produkt här som jag tycker vi borde titta lite närmare på. Det är klart att det händer lite saker i rummet då, och jag kan väl notera att i vår partigrupp så har man nu tagit steg till att acceptera detta. Inte med stor glädje ska jag säga.
Men acceptera denna produkt. Alltså,
de inser att det här är viktigt för svenskarna. Mm. Alltså, de noterar ju att det finns vissa, vad de tycker, perifera frågor. Det här är en sån. Mm. Och traktorerna är en annan.
Där de liksom, vi har ingen fråga om traktorerna, men nu blir jag jättenyfiken.
Då blir det ju liksom så här att
och de hänger ihop lite. Kör man traktor och snusar man nog rätt ofta.
Det kan ju vara rätt vanligt. Och skogen är inte oviktig heller där, om vi ska ta en tredje fråga. Nej, men det är klart att lite grann är det ju som så här att man ska ju veta så här att det finns vissa frågor där, liksom, där det blir rödlampa från svenskarna. Och det där är ju rätt viktigt, har jag lärt mig liksom, i systemet. Du kan inte bara hålla på och säga nej till allting, men du ska ju ändå göra klart att det finns vissa frågor här som är riktigt viktiga för oss. Och ni kan inte bara liksom passera förbi det här utan att prata med oss. Och det här är en sån fråga.
Skog, epatraktorer och snus, det ger onekligen en bild av oss svenskar som är ganska intressant.
Ganska sann också, tror jag.
Och ganska sann, ja, kanske. Jag tänkte växla till lite klimat. Fit for 55 låter som ett bantningsprogram.
Eller som Thomas Tobés liv.
Eller Thomas Tobés liv.
Jag är inte 55.
Nej, men du kommer att vara EUs mest vältränade är det fitta 55-åring.
Och det är ju namnet på EUs program för att minska klimatpåverkande utsläpp som innehåller massor med olika delar. Och jag tror att de flesta tycker ju att det är bra med en ambitiös målsättning för att minska klimatpåverkande utsläpp, men nästan all politik handlar ju om målkonflikter mellan å ena sidan hjälpa klimatet och att temperaturen inte ska höjas för mycket och å andra sidan bibehålla konkurrenskraften i Europa. Hur tycker du i allmänhet att EU som block har landat där i balansgånget? Är det något du vill ändra på?
Jag tror att vi har landat relativt väl. Det vill säga liksom höga ambitioner. Vi ska bli en klimatneutral union fram till 2050. Och det jag tycker också har blivit bra är ju att förutom de höga ambitionerna så har vi också nu sett till att alla länder faktiskt också måste vara med och bidra. Tidigare var det väldigt mycket som så att rätt många andra länder kunde åka snålskjuts på Sverige. Och här vill jag faktiskt lyfta fram en kollega, Jessica Polfjärd, som hade huvudansvaret i Europaparlamentet för detta då, som kallas för bördefördelningen. Bulgarien hade 0% krav på sig, andra länder som Polen och även våra baltiska vänner hade väldigt lite krav på sig. Och Jessica drev igenom nu att nu måste alla vara med och bidra. Och det var lite livat när hon gjorde det, men extremt viktigt. Dels viktigt för klimatet, för det kan inte vara som så att det här ska vila på några få att uppnå. Men också tror jag för att få en acceptans för detta. Jag menar, Sverige är ett progressivt land, vi gör mycket, men vi har ju tagit väldigt mycket av så att säga de lågt hängande frukterna. Alltså att vi ska minska våra utsläpp nu, det kommer vara rätt tufft. Det är sektorer som skapar helt andra spänningar än vad vi kanske upplevt tidigare.
Och just nu har ju vi i Sverige en ganska hetsk, får man säga, nationell debatt om huruvida vi ens är på väg mot de mål vi har förutsatt oss. Är vi det?
Ja, det är vi absolut. Det jag tycker är bra, och det kanske inte överraskar någon att jag tycker att regeringens politik är bra, men jag tycker faktiskt att man får vara lite seriös. Man kan absolut ha olika åsikter om liksom enskilda förslag och så. Det får man väl ha respekt för. Men jag tycker det regeringen verkar ha insett är ju att elektrifiering är det stora. Alltså vi ska klara av elektrifieringen och då måste vi, vi behöver satsa mycket på det förnybara och det sker och det har skett i stor utsträckning också med tidigare regeringar. Men vi måste också ha en pålitlig och stabil och ren el och då landar du ner i kärnkraften. Och jag har så svårt att förstå den här liksom ideologiska konflikten som pågår i Sverige kring kärnkraft. För jag tycker det är så... Jag tycker det är så självklart, för jag menar, vore det som så att vi hade kunnat klara oss på det förnybara, ja då hade vi ju kunnat stanna debatten där, men alla inser att sol och vind kommer inte att räcka utan vi kommer också att behöva kärnkraften och det är det bästa alternativ vi har. Och samma sak ser vi ut i Europa nu också. Jag menar, när jag kom ner till Europaparlamentet talade om att vi behöver mer kärnkraft så hade vi en kompakt majoritet emot oss. Men nu har ju såklart kriget, men också att man ska nå sina klimatmål har ju skapat en helt annan debatt.
Även i Tyskland, för det är väl annars det stora undantaget?
Till och med Tyskland, jag menar mina partivänner i Tyskland som ju har varit med också, ska man vara noga med och faktiskt påpeka och fatta beslut kring kärnkraftens nedläggning, svänger ju nu. De inser ju att det kanske inte var en god idé att vara i ryskt gasberoende. Man kanske inte tycker att det är så klokt att nu hamnar läget att till exempel satsa fullt ut på kolkraften igen. Så att ska man liksom hitta den här att vi får en självförsörjning, åtminstone en oberoende energipolitik som också gör att vi klarar av våra klimatambitioner, då kommer du inte runt kärnkraften längre. Och det är ju intressant att se nu hur liksom allt fler liksom faller in i detta, vilket jag tycker är positivt. Men just i Sverige så finns det här liksom kompakta motståndet mot kärnkraften fortfarande på vänstersidan, vilket jag har svårt att förstå.
Det är väl inte riktigt lika kompakt. Socialdemokraterna har ändå fått en del kritik för att de helt plötsligt har kommit på att de ändå inte var med och avvecklade kärnkraften, utan att de nog inte har gjort det.
Ja, alltså, så här, tro mig, jag tycker det vore väldigt positivt om Socialdemokraterna vore beredda att liksom fullt ut stödja nu regeringens politik på det området. Jag hoppas att de är på väg dit. Det känns som att det är en resa, men inte riktigt är de väl där än. I Europaparlamentet sitter socialdemokrater fortfarande och röstar emot kärnkraft. Mm. Så att, jag menar, det finns ett ideologiskt motstånd här. Alltså, många är ju uppvuxna med en stolthet över att kärnkraften skulle bort.
De var ju linje två.
Ja.
Som var att kärnkraften skulle avvecklas med förnuft.
Ja.
För de som inte minns.
Och förnuftigt var det ju inte. Nej, men jag tror att här liksom, återigen, vi talade om tidigare i de andra frågorna. Jag tror liksom, här är det är hård fakta. Det går inte att komma runt. Du kan också, och det är klart att ibland kan det låta som att vi moderater ser inga som helst problem med kärnkraft. Det är klart att det också finns utmaningar förenade kring kärnkraft som vi kommer att behöva hantera. När det kommer till hur ska vi hantera uranbrytningen, hur ska vi arbeta med avfall och sådär. Det är klart att det finns seriösa frågor och det tar tid, det är stora investeringar. Så det är klart att även vi behöver svara på kritiska frågor. Men
och någon ska vilja investera i det.
Så är det. Men även där så ser vi ju nu även att äntligen, jag menar, näringslivet har ju varit intressanta, men de är ju snabbfotade, kanske ibland mer snabbfotade än politiken i att röra sig. Och nu ser vi ju näringslivet öppnar upp för detta, vilket är positivt. Men på EU-nivå så kommer ju en fråga vara, vi arbetar ju mycket till exempel med utsläppshandeln då. Och då har ju en av de här stora stridsfrågorna varit, jag menar, att investeringar ska kunna gå till det förnybara. Det har varit självklart. Nu har vi säkerställt att det också kan gå till kärnkraften. Vi hade en jättedebatt som handlade om, ska vi klassa kärnkraften som hållbar eller inte? Och det kan jag väl erkänna var liksom den skönaste omröstningsstunden jag tror jag haft i Europaparlamentet. När vi liksom, för det första vet du aldrig i Europaparlamentet hur du ska gå när du röstar. Men att få igenom den majoriteten som vi fick då, och till viss del får jag väl erkänna också att liksom se den totala besvikelsen från några ideologiska motståndare i kärnkraften, liksom att man ser det gå upp för dem att nu är det förlorat. Mm. Och de kommer aldrig kunna backa det här inom närmsta tiden nu. Mm.
En annan del av hållbarhetspolitiken är ju kemikaliefrågor. Och kemikaliepolitiken är ju en av de som är liksom fullt ut, får man säga, harmoniserad som det brukar heta. Alltså samordnad inom EU. Och även där är det ju en balansgång. Å ena sidan vill man skydda konsumenter från farliga grejer. Å andra sidan så måste industrin fungera och där behövs det kemikalier. Vad tycker du där då? Om man börjar med det breda perspektivet. Har balansgången hamnat rätt där när det gäller EUs kemikaliepolitik?
Vad jag kan bedöma, ja. Sen är det såklart viktigt att det är baserat på vetenskap. Det brukar vara den moderata linjen. Och försöka liksom hålla sig till det och försöka hålla tillbaka liksom det som blir känslor, om jag får uttrycka det så. Det kan ju finnas väldigt mycket känslor, märker vi ibland. Kring olika ämnen till exempel. Men det är klart att EU har rätt högt ställda krav och det är väl rimligt. Och det är inte konstigt att man börjar i förbudsregleringsdelen. Men det är klart att framöver så kanske man ska behöva titta lite mer på liksom innovation och teknikvänlighet generellt på det här området.
Och då skulle jag vilja slänga in en fråga, för den passar in där också, apropå kemikalier över till mat. Mm. För det är också en sån sak som EU har reglerat väldigt hårt. Man har väldigt strama så kallade hälsopåståenden som man får göra. Och inom livsmedelsindustrin i Europa så sneglar man ju med viss avundsjuka på England, där det börjat luckras upp lite grann, eller USA. Därför att man menar att de här regleringarna som finns till för att skydda konsumenten också gör att man faktiskt inte kan berätta om innovationer. Eller man kan inte berätta saker som skulle vara relevant för konsumenten att få reda på. Mm. Håller du med om det, att det har gått för långt där?
Jag vet inte. Alltså så här, jag har hört det tidigare. Mm. Och det är möjligt att det är så. Jag kan liksom inte riktigt bedöma den, för jag är ingen folkhälsoexpert. Men det är klart att om jag går till mig själv som konsument så inser jag ju att jag vill få så korrekt information som möjligt. Och då kan man väl å ena sidan då se, det är väl bra då att du reglerar så att du inte kan marknadsföra produkter där det är helt felaktigt. Men det är klart att som konsument så är jag ju också väldigt intresserad av att hitta produkter som eventuellt kan ha en viss effekt, om det är det jag är ute efter. Mm. Så det är väl återigen
där
den här balansgången.
Att en broccoli är väldigt hälsosam. Så. Alltså, det är väldigt svårt ens att ge den här typen av råd som man kanske skulle vara bra för alla, att vi åt lite mer grönsaker och lite mindre godis och glass. Men det är till och med, det är svårt att använda den reglering som finns idag.
Och att lögner ska vara förbjuden tror jag de flesta
Det tror jag alla är överens om. Men det har ju gjort att det också blivit svårt att berätta om saker som är bra. Mm. Och det gör ju att EU sysslar väldigt mycket med andra saker. Exempelvis har man ju en sån här plan för hur man ska minska eller slå ut cancer eller bekämpa cancer på olika sätt. När man kommit fram till att alkohol är väldigt, väldigt dåligt för människor. Mm. Dels kan man ju diskutera kanske vetenskapliga hållbarheten i det. Och sen så finns det ju något lite märkligt i att det Europa är allra bäst på, det är att producera alkohol. Vi exporterar jättemycket väldigt bra alkohol. Samtidigt ska vi då helst gå ner till noll. Vi hade nämligen några experter här, och det var ju inte så att det var ett eller två glas om dagen. Det var noll. Det var nolltolerans på alkohol.
Så här kan jag väl säga, på plats så är det rätt intressant att jag har noterat detta. Liksom, jag tycker för mig som svensk var det lite intressant. För, jag menar, för oss har ju inte, cancer är ju någonting fruktansvärt och som vi alla vill bekämpa. Men jag har ju aldrig upplevt det som en politisk fråga på det sättet. Alltså att ett politiskt parti i Sverige har tagit det. Men jag noterade att min egen partigrupp hade ju det som en av sina huvudfrågor inför valet. Och jag noterar ju att det skapar mycket engagemang. Och det skapar ju också då, precis som du säger då, väldigt hårda krav på hur vi ska liksom bekämpa det. Och det är väl en sak. Men det blir väl lite av ett hyckleri också då när du kommer in just kring alkoholen. För där finns det ju så att säga samma starka engagemang så att säga för att inte reglera just den. Alltså vinet har ju väldigt starka försvarare, kan jag säga, hos många av mina kollegor.
Vad tycker du själv då? Du släpper den frågan, du känner du...
Alltså jag tycker väl så här, det är väl klart att man ska alltid vara öppen för fakta och lyssna på det. Men i någon mening så tycker jag ju politik måste hela tiden handla om att liksom balansera olika intressen. Och det är klart att när du kommer till produkter då som eventuellt kan ha en negativ inverkan på människors hälsa, okej, okay, då får man väl hitta en reglering av det. Men det måste ju ske liksom på ett rimligt sätt. Alltså jag är inte den där som liksom, vaknar upp varje dag och drömmer om att vi måste sätta liksom ett enda stort kors över vinflaskan. För du ska verkligen veta att dricker du 3 glas vin så är du illa ute. Liksom, jag tror en och annan till och med man kan tycka att livet blir lite härligt av att du kan få dricka ett glas vin någon gång där till middagen.
Mm, det är väl därför folk dricker vin ganska mycket.
Så kan det vara.
Livet blir lite roligare. Det smakar gott och man kan bli på gott humör. Jag lämnar över till dig igen för att fortsätta med kemikalier. Vin är ju kemikalier.
Det är också en kemikalie. Jag tänkte bara återgå till EUs kemikaliepolitik. Alltså det finns ju, nu har det varit mycket diskussion om PFAS som ju otvetydigt är farligt. Det har ju skandaler i södra Sverige visat om det kommer i dricksvattnet. Samtidigt så är det ett ämne som verkligen behövs för att nästan varenda fabrik som producerar saker ska fungera, för att slangar ska funka och sådär. EU har ett förslag om att fasa ut den här produkten. Och när man pratar med de industrier som använder det så säger de, vi vill inte heller använda ämnen som kan vara farliga, men det satsas alldeles för lite pengar på forskning och innovation inom EU för att ta fram alternativ. Håller du med om det? Vill du lägga mer av våra EU-medborgares skattepengar på att ta fram alternativ till produkter som EU själv vill förbjuda?
Ja.
Ja, det var ju ett kort och tydligt svar.
Jag tänkte jag skulle överraska någon gång att svara här kort.
Vill du utveckla?
Ja, nej men så är det ju. Vi behöver generellt sett i EU så behöver, apropå det här med balans i politiken, forskning, innovation, utveckling. Det är alldeles för lite av det i EU tyvärr. Och det gäller inte bara på det här området, utan det är en generell kommentar. Och jag tror att vi har mycket att vinna på det. Jag tror att rätt många, våra företag i Europa är progressiva, vill utvecklas, gå framåt. Medborgare verkar också vilja vara liksom med på en sån resa. Men då är det ju som så att det måste ju finnas alternativ där. För gör det inte det, då kommer det ju inte heller att bli bra. Så att där tycker jag nog ändå att politiken har ett visst intresse. Att om det nu är som så att företagen själv, marknaden, liksom inte riktigt förmår att leverera detta. Ja, men då kanske politiken ändå kan ha en viss roll att spela där.
Och hur skulle det kunna se ut då?
Det handlar väl, det är ju så pass tråkigt så att det handlar väl om medel som vi möjliggör helt enkelt för att få fram den typen av forskning och innovation. Och väldigt ofta är väl min erfarenhet generellt att företag är ju beredda att absolut satsa på detta, för det ligger i deras eget liksom självintresse. Men väldigt ofta så kan det ju finnas faser som man liksom är med väldigt hög risk. Och då är ju oftast intressen för näringslivet inte alltid där att vilja finansiera den typen av forskning och innovation, och det är väl där ofta staten kan finnas med, antingen som en garantör eller direkt med medel.
Det finns faktiskt en yrkesgrupp som påverkas av nästan precis allt det vi har pratat om, kemikaliepolitik, livsmedelspolitik, alkohol, och det är ju Europas bönder. De kanske odlar vin, eller så, i Sverige odlar man i och för sig lite vin men inte så mycket, men man påverkas av en mängd regelverk, och just nu är många lantbrukare i Europa ganska upprörda. De svenska är lite mer svenskt upprörda, så att det är inte några parader med traktorer. Påverkas också av stora delar av klimatpolitiken som vi har nämnt. Ligger det någonting i böndernas ilska, skulle du säga?
Ja, det tycker jag det gör. Det är... De allra flesta bönder, och i synnerhet de svenska skulle jag säga, är ju beredda att arbeta för en bra djurvälfärd, se till att det är kvalitet i produkterna. Men det är klart att frustrationen kan ju bli rätt stor om man upplever att det liksom är en illojal konkurrens eller att kraven ibland kommer så pass snabbt eller blir så pass orimliga så att din verksamhet blir olönsam. Det är väl klart att det är inte så underligt att man blir frustrerad över alla fall du kanske generationer har drivit ett lantbruk. Och sen sätter sig politiker och sätter upp regler som gör att din verksamhet blir hotad. Att du då blir upprörd, det är väl rätt naturligt. Och jag kanske kan väl erkänna att jag tycker att de metoder som vi har sett från franska och belgiska bönder nere i Bryssel är väl kanske något långtgående. Men någon mening så är det väl bra att det här nu äntligen får en effekt. Jag tycker att det är rimligt att man måste faktiskt också liksom här hitta en balansgång. Det vill säga, okej, vi vill ha en klimatomställning, vi vill ha bra djurvälfärd. Men har vi då hittat rätt regelverk för detta? Ska vi gå fram med ännu hårdare krav i det här läget nu när lantbruket signalerar att det här blir för tufft?
En sak som de önskar sig då, det är ju att man inte ska tillåta import av produkter som har då skapats, eller djur som har levt under omständigheter som man inte tillåter i Europa. Ligger det något i det? Man kan ju tycka att det är lite konstigt då att vi i Europa nästan genom lagstiftning tar död på mycket av vår eget jordbruk för att sedan importera lågprisprodukter från Asien eller andra delar av världen.
Jag tycker det finns två svar på detta. Mm. Det första, det går tillbaka liksom till mitt ideologiska svar. Mm. Och det ideologiska svaret är ju att i grunden är det ju bra för ett land som Sverige och även Europa, vill jag påpeka, att ha mycket av frihandel. Det har alltså historiskt sett varit väldigt bra för vårt välstånd. Och hör och häpna, även för bönder när vi tittar på detta. Det har hänt ibland att bönder haft synpunkter också på frihandelsavtal. Och sen har det visat sig efterhand att de själva...
Väldigt ofta har de synpunkter på frihandelsavtal.
Så är det. Och väldigt ofta har man, visat sig sen, blivit stora vinnare på just de frihandelsavtalen. Så det är ju ett svar på det hela. Men jag måste säga att jag själv har nog gjort lite av en resa i de här frågorna. Jag tycker inte att det är helt orimligt att vi också ibland försöker hitta lite balans i de här frågorna. Jag kan ta ett exempel och komma tillbaka sen. Jag har till exempel personligen jobbat med någonting nu som kallas för koldioxidtullar. Och det var någonting man fick lära sig när man växte upp som ung moderat. Det var ju liksom, alla tullar är dåligt. Det är socialism och det ska man bekämpa. Men i någon mening kan jag känna så här, okej, här ställer vi extremt hårda krav på vår kontinent. Vi vill nå våra klimatmål. Är det rimligt att liksom vi har full produktion som sker i andra delar av världen som tar noll ansvar för klimatet? Och det ska vi så att säga över, det ska fritt passera in i Europa och där vi i någon mening då egentligen trycker på en utveckling där vi flyttar bort produktion från Europa till andra länder. Att därigenom då sätta upp vad vi, det kallas då för CBAM, men det är egentligen koldioxidtullar, där vi helt enkelt börjar ställa den här typen av krav även på produktion i andra delar av världen. Att vi säger att använda våran ekonomiska makt som union, eftersom vi också importerar en hel del, att också se till så att det blir mer rättvisa villkor och också ett ansvar för klimatet. Jag landar ändå ett slutligt ja där. Och lite grann är det väl även så då i den här frågan att helt orimligt är det väl ändå inte att föra den här typen av resonemang. Är det fullt rimligt att liksom ha den här situationen som blir så pass skev där svenska bönder har helt andra krav än andra? Jag tycker att den här diskussionen, det finns någonting i det här som kittlar mig i att liksom försöka lyssna mer och se om man kan hitta en mer balanserad politik.
Tror du att det kan bli verklighet i nästa mandatperiod?
Alltså för oss moderater så vi är ju väldigt angelägna om att vi vill ha liksom frihandelsavtal på plats. Men då handlar det ju väldigt mycket kanske då om att liksom lyssna in detta och kanske vi kan hitta delar i de här frihandelsavtalen då som så att säga möter lite grann av den här oron. Och det är väl det jag tycker liksom också man får lära sig generellt om politik. Det är väldigt sällan så oerhört svart eller vitt som politiker ibland försöker göra gällande. Ibland är ju svaret ganska grått och trist, men det kan ju också betyda att det blir bra till slut.
Får jag växla över? Det här är ju faktiskt en folkhälsopodd, vilket innebär att vi brukar alltid fråga våra gäster om hur de ser på sig själva och sin hälsa och sin träning och sådär. På en 10-gradig skala där 10 är så här, jag är topphälsosam och 1 är jag orkar inte gå upp för trappan till den här studion. Var skulle du placera dig själv?
Ja, men jag tror att jag är en 7a.
Var inte det lite modest? Jag har sett på dina sociala medier att du håller på med så här cross-training på
superduper
nivå.
Jo, men jag kör mycket crossfit och sådär. Ah. Men jag är också liksom, jag är också killen som liksom äter smågodis för annan dag och inte bryr mig vad jag äter och sådär. Så att jag känner att jag tränar för att kunna få leva det dekadenta liv som jag vill leva. Ungefär så.
Vilket var så här sats payoff någon gång, va? Var det inte
var det?
Det?
Mm.
Jo, det var någon gymkedja som hade en sån
som just var det. Så frost, det var några som satt och frossade i pizza och sen bara, om du tränar så kan du göra
men det. Alltså, mat är ju fantastiskt. Sen är det härligt att äta bra mat såklart. Och det försöker man ju göra. Men jag har liksom aldrig... Ett tag tänkte jag att min träning skulle göra att jag blev...
Mer intresserad av hälsosam mat?
Ja, lite mer ändå. Och försöka liksom. Jag har väl gjort något tappert försök sådär, men jag tycker det är så oerhört tråkigt.
Och det är så himla gott med smågodis, eller?
Det är ju och god. All mat är ju fantastisk. Jag menar, det är ju... Och vem vill ha liksom, avstå från bearnaisesås och sådär?
Ja, men det behöver man kanske inte göra. Men min nästa fråga var ju då, i EUs enorma vilja att lägga livet till rätta och göra oss alla hälsosamma, kommer det komma några så här att man ska träna eller att arbetsgivare ska se till att alla anställda rör på sig ett visst antal steg om dagen och så? Eller ja, vem är det vet? Nästa?
Vem vet, tänkte jag säga. Nej, men det är ju, generellt sett så är vi moderater väldigt skeptiska
till att röra på sig.
Till att röra på sig. Det är ju alls. Nej, men alltså, ideologiskt så är det såklart att vi har ganska stora problem när liksom, staten i någon mening försöker att reglera människors liv på individnivå på det sättet. Vi tycker inte att EU ska reglera arbetsmarknaden överhuvudtaget. Men om man får tänka lite fritt och stort i de här frågorna. Jag kommer ihåg en gång när Filippa Reinfeldt, som ju var en profilerad moderat sjukvårdspolitiker en gång i tiden, hon la fram ett förslag där hon sa att tänk i alla fall vi kunde säkerställa att alla som arbetar inom sjukvården också fick möjlighet att träna på arbetstid. Och det blev världens liksom, liv kring det där och det där fick väl försvinna bort som politiskt förslag. Men jag tror inte hon är liksom helt fel ute. Vore jag arbetsgivare skulle jag definitivt tänka på det sättet. För jag tror att det finns ganska goda hälsoeffekter av att få de allra flesta av oss att röra på sig. Jag tycker det bara går till sig själv när man tränar. Liksom du håller ju dig fysiskt stark men kanske ännu viktigare liksom mentalt stark. Mm. Alltså har du tuffa beslut, händer det mycket i ditt liv, att gå och träna är det ju absolut bästa du kan göra.
Precis som man skulle kunna tänka sig i välfärdsstater som vi har i Europa så är ju kostnaden för sjukvård något som vi alla gemensamt delar. Och det vill säga, ju längre vi kan skjuta upp det desto bättre. Och det får man väl, om man nu ska prata om vetenskap, det är allt mer tydligt att styrketräna och röra på sig är ett väldigt bra sätt att skjuta upp livsstilsrelaterade sjukdomar.
Jo, nej men jag tror väldigt mycket på det. Jag tror inte heller att... Många ibland har man liksom den här debatten om ämnen i skolan till exempel, därför att man ska ha mer idrott för våra barn och ungdomar. Som förälder skulle jag tycka det var alldeles strålande. Jag tror man skulle behöva mycket, mycket mer av det. Och i synnerhet kanske för de barn som inte har mycket idrott vid sidan av skolan, så tror jag inte man ska underskatta betydelsen. För det finns väl ändå rätt mycket som liksom tyder på det också, det vill säga med rörlighet i skolan och också att kunna tillgodogöra sig kunskap. Men det där är ju också väldigt kontroversiellt, har jag förstått.
Men det är det ju egentligen inte. Det finns ju forskning som visar det. Framförallt pojkar får faktiskt bättre betyg. Det har ju funnits studier där man har följt barnen genom hela grundskolan som har rört på sig systematiskt varje dag i skolan. Och det ger utslag på pojkars språk- och matematikbetyg. Så för dem är det bra att röra på sig.
Jag får nog ringa Filippa igen och formulera ett förslag.
Jag tror faktiskt att det förslaget nu skulle funka på ett annat sätt som det inte gjorde tidigare. Men en annan fråga som jag har kring det som jag tycker är lite kul, för när man tittar på undersökningar så svarar nämligen svenskar att de tränar mest i hela Europa. Och i alla sådana då pappersundersökningar där man får fylla i hur ofta man tränar. Men när man har satt sådana här band eller ringar där man mäter hur folk går, så går svenskar minst i.
Det är jättekul.
Vad tänker du om det här?
Ljuger vi mest? Har vi liksom felaktigast självbild?
Jag tror att det handlar om att vi är så måna om att göra rätt. Och svenskar har fattat att träna 3 gånger i veckan, det måste jag fylla i att jag gör.
Jo, men det är väl det. Alltså vi är klart, vi vill göra rätt, ja. Ja, det är klart.
En fråga som är nära kopplad till det, alltså ibland får man en, när man läser tidningar så läser man mängder av fall där Sverige tycks ha hårdtolkat EU-direktiv, som det ändå finns ett visst spelrum att tolka. Det finns fler arter här som är skyddsvärda än någon annanstans, det är svårare att få tillstånd här än någon annanstans. Är det där gnäll från näringslivet som man inte ska ta på allvar, eller är det så att den här goldplating, som man brukar kallas, finns i Sverige? Att vi vill vara duktigast i klassen?
Jo, men det finns ju liksom inbyggt i oss på något vis. Alltså jag vet inte, svenskar fungerar ju på det sättet.
Men är det essentialism? I sådana fall finns det ju ingenting vi kan göra åt det.
Jo, men jag tror det går att göra. Alltså vi får ju börja med att synliggöra detta nu, och det har ju gjorts under en längre tid. Och jag upplever nog, det ska bli intressant att se, man får utvärdera den nuvarande regeringen. Men den nuvarande regeringen har ju ändå, tycker jag, på ett helt annat sätt signalerat att även liksom direktiv som man inte är superförtjust i, ja, men då går vi ner till miniminivån. Och det är klart, nu återstår det att se, i alla fall det kommer att bli så i praktiken. Men jag tror nog det, och kanske är det också att vi svenskar liksom till slut har kommit förbi den här liksom ja och nej till Europa. Alltså, nu är vi en del av Europa på ett tydligt sätt. Och det kanske också gör att vi gör lite andra vägval. Jag hoppas det i alla fall. Men då tror jag.
Vi måste börja runda av här, för vår tid är slut. Och vi är ju duktigast i klassen och håller tider. Kommer i tid, avslutar i tid. Men apropå detta så såg jag en undersökning där det visade sig att svenskar trodde att EU var minst... Vi var det land i Europa som var minst engagerade i EU. Det spelar ingen roll om man var negativ till EU eller positiv, så var man ganska likgiltig och tyckte det var rätt ointressant och tråkigt och bytte kanal när EU-frågan kom upp. Känner du igen dig i den här beskrivningen? Är det liksom trögt att få igång en riktig valrörelse och få människor engagerade?
Jo, men det är det ju. Alltså det är... EU-politiken är väldigt långt ifrån liksom, debatten. Man märker ju det. Alltså, jag bara märker det på plats i Europaparlamentet, så är det ju ett helt annat tryck på mina kollegor från andra länder.
Så du skulle egentligen vilja vara tysk eller italienare? Eller?
Nej, jag tycker alltså, så här, det finns fördelar med det här också.
Du får göra lite vad du vill och ingen bryr dig.
Äntligen kan man få jobba i lugn och ro och få saker och ting gjorda.
Inga journalister ringer.
Nej, men alltså, så är det ju. Men jag tror väl att förklaringen till det där är väl, dels tror jag EU-politiker har väl en del att fundera över kring kommunikationen och hur vi visar att EU-politiken är viktig. Vi moderater såg ju till i förra EU-valet, så testade vi att istället för att bara tala om det vi vill, vad säger som att vi testar att svara på väljarnas frågor istället. Och det gav oss ett bra valresultat, så det kommer vi nog försöka göra igen. Och framförallt visa hur påverkar detta Sverige. Det tror jag är en lösning. Men sen finns det väl en del att fundera på. Jag menar, vi har ju Sverige ett extremt intresse av amerikansk politik. Jag har det själv också. Men det är väl ändå lite intressant att liksom, vi kan allt nästan om amerikansk politik. Och när det kommer till europeisk politik så får vi vara glada om man vet vem Ursula von der Leyen är.
Med den minsta lilla by i USAs primärvalsresultat.
Följer alla. Spännande. Ja, men vi tackar för att du kom hit och svarade på våra frågor. Jag vet inte om det är alla väljares frågor också.
Men... Who knows?
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Thomas Tobé.